välkomna till det här seminariet som heter Är djuren vår tids slavar? Jag heter Camilla Björko och jag är ordförande för Djurens Rätt, Sveriges största djurrättsorganisation. Idag sitter jag med Pelle Strindlund som är författare och är aktuell med boken Jordens Herrar. Pelle, i Jordens Herrar så låter du ju dåtidens exploatering av människor och slag. Den blev parallellt med dagens argument för att fortsätta att föda upp och döda djur för mat, för kläder, för djurförsök. Och när jag läste den här boken så insåg jag att det här var en bok som jag, utan att jag var medveten om det, hade längtat efter att läsa. Vilken är anledningen till att du skrev den här boken?
Ja, roligt att höra att du kände så när du läste den. Ja, anledningen var väl att jag ville visa på de många slående likheterna mellan vår exploatering av svarta under 1700-talet och vår exploatering av djur. Det var en av upptäckterna i arbetet med boken, att se hur många och slående dessa likheter är.
Bokens undertitel, den är ju Slaveri, djurförtryck och våldets försvarare. Och du inleder den här boken med att beskriva våldet mot djur som organiserat och allmänt accepterat. Du skriver också att det är ett våld som pågår mitt framför näsan på oss utan att vi egentligen ser det och utan att vi reagerar med en avsky som vi egentligen borde. Skulle du vilja berätta om några av de likheter som finns mellan dåtidens slaveri och dagens djurutnyttjande?
Gärna. Det finns en mängd likheter. Jag har ett kapitel som handlar om hanteringen utav slavar och hanteringen av djur. Alltså de rent fysiska, tekniska metoder som användes och används. Och en sån, för att nämna ett exempel, det är det här bruket att skilja föräldrar och avkomma åt. Det var ju så under slaveriepoken, om vi tänker oss den amerikanska södern till exempel, så hade man ju auktioner där man auktionerade bort familjer, och det var inte säkert att man auktionerade bort hela familjen, men man kunde auktionera bort föräldrarna till ett plantage och barnen till ett annat, och då skildes naturligtvis barn och föräldrar då, och kanske så hade varit med varandra. Och det där försvarade vita med att säga att men de svarta, de reagerar inte som vi vita när de skiljs åt på det här sättet. Och låt oss se på ett samtida exempel. Mjölkproduktion, komjölksproduktion. Det finns en mängd problem med den konventionella komjölksproduktionen. Låt mig bara nämna ett. Bruket att skilja ko och kossa, alltså kossan och kalven åt. Det måste man göra i vilken komjölksproduktion man än har, vare sig den är ekologisk eller konventionell. Eftersom kon ska producera mjölk för oss. Naturligt så producerar hon ju mjölk för kalven, sin avkomma. Men det är inte det som komjölksproduktionen handlar om, det är att vi ska ha kons mjölk. Va? Så då skiljer man kalven och kon åt. Och det där har inte väckt något större intresse, men det finns en forskare i Skara, Per Jensen, som är professor i djursbeteende, inte någon djurrättsperson. Han äter kött och så det är inte en djurrättsperson som talar här. Han har sagt på ett sätt. Det finns inga skäl att tro att kärleksbandet mellan förälder och avkomma är svagare hos andra arter än vad det är hos oss människor. Så att det finns ett starkt kärleksband mellan kon och kalven, men det struntar vi i för att vi vill ha kons mjölk. På samma sätt så struntar man i kärleksbandet som fanns mellan föräldrar och barn i den amerikanska södern för att man ville exploatera slavarna. Det är ett sätt. Sen har vi själva ideologin också densamma. På 1700-1800-talet tänkte man sig att samhället är en pyramid. Där de där uppe har rätt att exploatera de där nere. Och de där uppe, ja, det var ju vita västerlänningar då. Och de där nere, det var svarta afrikaner. Och det är samma herraväldes ideologi som opererar i vår tid. Men vi har bytt ut aktörerna här. Nu är det vi där uppe, det är arten Homo sapiens. Och de där nere, det är de andra arterna, kosterna, grisarna, hönorna och så vidare. Så vi exploaterar på de mest hänsynslösa sätt. Bara ta ett exempel, i Sverige sitter 2 miljoner hönor i bärburar. Där varje höna har en yta som motsvarar ett A4 ark till sin förfogande. Det är alltså inte tillräckligt för att hönan ska kunna flaxa omkring den ingen. Ja, så det är hantering, ideologi. Sen har vi argument också som återkommer. Väldigt slående. Ett sådant argument som fanns under slaveriepåken, det är att de som är avancerade får exploatera de som är primitiva. Och då var föreställningen att vita västerlänningar, vi är avancerade, vi skriver poesi, vi bygger operahus, medan de svarta i Afrika, de springer omkring där nakna och gör ingenting av detta. Så var föreställningen. Vi är lanserade, vi är primitiva. Därför är det okej att förslava dem. Och idag så tänker vi att vi, Homo sapiens, vi är lanserade. Vi kan bygga datorer, vi kan bygga katedraler. Massa djuren kan ingenting utav detta. Det är ett argument för att exploatera dem. Avancerad för att exploatera primitiv. Det har alltid skett. Det var ett väldigt vanligt argument under slaveriepåken när slaveriet började ifrågasättas i slutet av 1700-talet. Innan dess var det ingen som hade ifrågasatt slaveriet. Jag menar, då behövdes inte så många argument för slaveriet. Men när kritikerna trädde fram, då sa slaverianhängarna att ja, vänta här nu, slaveri har ju alltid existerat. Titta på antikens Rom, det var ett slaverisamhälle. Antikens Grekland, det var ett slaverisamhälle. Antikens Palestina, det vet alla som har öppnat en bibel, där vimlar av slavar. Slaveriet har alltid existerat. Det är i sig ett skäl att fortsätta med det. Och det är naturligtvis ett argument som vi känner igen idag från diskussionen huruvida det är okej att föda upp, slakta och äta djur trots att vi inte behöver det. Människan har alltid livnärt sig på det här sättet. Det är slående hur den här åsikten finns i alla politiska läger. Sverigedemokraternas partiordförande Jimmy Åkesson har uttryckt det som försvar för köttätande på samma sätt som Socialdemokraternas barn Jemtin har uttryckt det. Så att, det finns liksom en bred politisk konsensus om att det här är ett argument för fortsatta exploatering av djur. Det är naturligtvis inte. Det är ett dåligt argument, lika dåligt som argumentet vi har alltid haft slaveri. Låt oss därför fortsätta med det. Ja. Det skapar arbetstillfällen. Och så många fick sin försörjning av slaveriet, till exempel de som byggde slavskepp i Liverpool, de som tillverkade varor som man handlade med i Afrika för att köpa slavar. Och när 1789 så var det en debatt om slaveriets existens i England, och då uppvaktade slaverilobbyn, för det fanns en sån mycket välorganiserad slaverilobby, de uppvaktade parlamentet och sa att avskaffa slavhandeln, då är det en mängd jobb som kommer att ryka, så låt oss inte göra detta. Och det är ett argument som vi känner igen idag. Jag tror att det är ungefär 70 personer som får sin försörjning av minkindustrin. Det sitter ju 1 miljon minkar inspärrade i trånga stålburar i Sverige, som många av er kanske känner till. Och ett argument för att fortsätta med detta är ju att det skapar dessa 70 jobb då. När den socialdemokratiska regeringen hade en idé om att avskaffa minkindustrin, så var det ett väldigt vanligt argument som användes av borgerliga opinionsbildare, borgerliga ledarskribenter och riksdagsledamöter. Jobben försvinner, vi behöver mer jobb på landsbygden, inte färre, så låt oss behålla minkindustrin.
Hur har den här boken tagits emot i Sverige? Skulle du vilja säga några ord om det?
Ja, jag blir lite generad om din fråga, eftersom mitt svar måste bli då att överraskande positivt. Min förläggare var glatt överraskad över hur bra den har sålt och hur goda recensionerna har varit. För mig har den stora överraskningen varit en mängd av direkt feedback som jag har fått från läsare. Och där många har sagt att jag har ändrat min livsstil efter att ha läst den här boken. Jag har slutat äta kött, nu är jag vegetarian. Eller Jag var vegetarian under många år. Nu har jag tagit steget och blivit vegan. Och det är naturligtvis väldigt tillfredsställande som författare. Jag känner mig väldigt ödmjuk inför det att få med att bidra till en livsstilsförändring på det här.
Du har ju också fått väldigt mycket beröm för att den är skriven med en ton som gör att det är lätt att ta till sig, fast det är svåra frågor.
Ja, det var nog inte något genomtänkt, utan det är nog min personlighet. Jag är inte en påstridig eller missionerande person till min natur, utan det här är nog det enda sättet, lite återhållsamt, det är nog det enda sättet som jag kan skriva på.
För oss som läsare då så tar ju Pelle med oss på en hisnande men också otäck resa från slavskepp till dagens djurtransporter. Och bland annat så skriver du att de här slavskeppen, de beskrevs som människovärdiga. Och du skriver också att politisk kamp, det är bland annat en kamp om termers innebörd eller en kamp om ords betydelse. Och vi tar ett exempel att djurutnyttjande, likväl som för att berättiga slaveri, då, att man maskerar det med ord, till exempel som god djuromsorg. Jag tänkte höra ifall du skulle säga någonting om hur du själv ser på ordets makt just när det gäller att upprätthålla ett förtryck eller ett fortsatt utnyttjande.
Visst. Ja, det var också en av de lite roliga upptäckterna faktiskt med att jobba med den här boken, var att se hur det här föreställningen om att offren i själva verket har det bra, som man så ofta möter idag, att politiker, branschföreträdare som hela tiden påpekar att men i Sverige har djuren det bra och vi har den världens bästa djurskyddslag och djuromsorg och så vidare, att man på samma sätt sa då under slaveriepoken att slavarna har det bra, det går ingen nöd på dem och vi tar hand om slavarna och så vidare. Det finns ingen som är lyckligare än slaven i den amerikanska södern. Det var en föreställning som fanns bland sydstats anhängarna av slaveriet. Så det är en föreställning som fanns då och nu. Vi kan ta andra exempel. Vid ett tillfälle så var en slaverianhängare, en som jobbade för slaverilobbyn, som kom på en bra idé. Han sa så här: okej, vi har fått kritik nu för slaveriet. Låt oss inte kalla slavarna för slavar, utan låt oss kalla dem för plantageassistenter. Då kommer liksom kritiken dämpas lite. Och det där sättet att byta namn på en företeelse för att göra den mer aptitlig, den känner vi också igen. Broiler till exempel, det var ju ett ord som användes för fåglar som hade avlats fram för att växa väldigt snabbt. Då. Det kommer av ett amerikanskt ord, broiler, steka. Men sen så blev det en reaktion mot detta, för många påpekar att fåglarna mår inte bra av denna enorma tillväxttakt. De växer ju från en 40 grams dunboll till dessa stora kroppar som vi ser i våra livsmedelsaffärer bara på 4-5-6 veckor. Och bena orkar inte mer. Många kycklingar har svårt att stå upp på sina ben som en följd av denna extrema kroppstillväxt. Okej, så vad har branschen gjort då? Har man liksom avvecklat det här avelsprogrammet som går ut över kycklingarnas hälsa? Nej, aveln är mer intensiv och mer extrem än någonsin. Svenska forskare har visat att i Sverige så varje år så är det ungefär 11 miljoner kycklingar som drabbas av lidande i ben och leder som är följd av den extrema aveln. Men vad har man gjort? Jo, man har skippat det här ordet broiler. Det liksom gav inte bra associationer. Så nu pratar man om kyckling eller grillkyckling istället, till exempel. Vi kan ta, det går att ge hur många exempel som helst. Jag tar ett begrepp med djurskydd till exempel. Vi har ju djurskyddslagstiftning. Låt oss börja med skydd. Ja, men djur är maktlösa varelser. Kor, grisar, hönor har ingenting att sätta emot när människor exploaterar dem på olika sätt. Så djur behöver verkligen skydd. De behöver skyddas från människor som vill skada dem, till exempel genom att spärra in dem i trånga burar. eller spärra in dem på betonggolv som man gör med grisar. Så visst behöver djurskydd. Okej, det här begreppet djurskydd då, hur används det? Används det för att skydda djuren? Nej, djurskyddslagstiftningen, den är den lagstiftning som reglerar exploateringen av djuren. I djurskyddslagstiftningen, där anges det hur stora de här burarna ska vara som hönorna spärras in i. Det regleras hur djuren ska transporteras till slakterin, det regleras hur djuren ska slaktas och så vidare. Så djuren behöver skyddas. Vi gör motsatsen. Vi utsätter dem för skoningslös exploatering på väldigt många sätt. Men vi vill liksom inte riktigt kännas vid det. Så vi pratar om att vi ägnar oss åt djurskydd. Att vi har en djurskyddslagstiftning och så vidare.
Den här boken, den har beskrivits som en riktig ögonöppnare. Den har öppnat ögonen på väldigt många personer. Och den finns till försäljning här utanför. Pelle kommer att finnas på plats och signera böcker här utanför. Den finns också att köpa Jordens rättsmonter, där vi kommer att ha Pelle mellan klockan 14:15 och klockan 15:00. Och då har man även möjlighet att prata med Pelle om boken och ställa frågor. Han finns där. Så ni är väldigt välkomna. Sen antingen här ute i foajén eller till Jordens rättsmonter. Och den finns, jag tror det sitter anslaget var den finns. Men det är monter A0362. Och där kan man även bli medlem i Djurens rätt. Och med det så vill jag tacka Pelle så hemskt mycket.
Tack så mycket.